Bredvid mig här står Anders Roslund, författare för detta, journalist på Sveriges Television bland annat, tillsammans med Börje Hellström. Börje är en av grundarna till KRIS, kriminellas revansch i samhället, och det antyder väl att Börje har jobbat lite grann på den andra sidan, så att säga. Vi får väl höra mer om det sen. Ja, det är preskriberat, okej. Okay. Ja, det gör ingenting. Vi tar emot information av alla slag, så det är ingen fara. Jag ska inte säga så mycket, men Roslund och Hellström är ju då ett väldigt känt författarpar med ett antal framgångsrika böcker bakom sig. Och fler kommer det väl att bli. Jag tror inte att jag ska säga så mycket, men jag tror ni klarar av att berätta själva. Välkomna.
Tack. Vanligtvis så är det Börje som börjar, och då ska han säga ja för att jag heter det. Så.
Jag sa inte det, eller hur?
Börja ha samma humor som Arne Hegerfors. Alltså det är liksom hela tiden. Men hur som helst, men jag ska bara ta 2 minuter innan jag lämnar över. För man blir så berörd av det Stig berättade nyss. Och då kan man undra vad vi håller på med egentligen som skriver kriminalromaner. Och jag har debatterat det här. Då låter det som skryt, men inte avsikten. Vi har sett ut 4 böcker. Odjuret, Box 21, Edward Finnegans upprättelse och Flickan under gatan, som är den sista. Vi kommer återkomma till dem och försöka berätta om varför vi skriver dem, hur vi möttes, vad är våra grundtankar, hur hör de ihop och så. Men vi har också haft turen och lyckan att översättas till många språk. Vi har översatt till 15 språk utgivna i 50 länder. Så här snygg är den på japanska eller ryska eller engelska. Och då kan man tycka, oj vad han står och skryter. Och vi hade verkligen varit lika glada om vi hade legat till vänster i bokhandeln på Kristianstad eller Uppsala. Det var inte vår avsikt. Men man upptäcker att ämnena kommunicerar inte bara här utan långt där borta. Det innebär att vi har varit väldigt mycket utomlands de 2 sista åren. Stolta som skjutsingen, men framförallt pratat om svensk kriminalromans tradition. Och alla undrar ju förstås varför vi skriver så mycket kriminalromaner, varför det finns och efterfrågan i Sverige. För det första så är svenska och norska kriminalromaner förbannat bra i stort. Alltså det finns en tradition som är duktighet och som är kunnande och därför. Men det hör ihop med det Stig berättar nyss, och det jag ska komma till. Jag skrev en krönika om det faktiskt i helgen, varför våld och kultur och kriminalromaner hör ihop. Och man kan tycka att det nästan blir lite löjligt att prata om kriminalromaner när man har lyssnat på Stig. Men när vi åkte runt så vet vi att vi inte sålda, trots dessa 50 länder, till före detta Jugoslavien, hela området. Vi är inte sålda till Irak, vi är inte sålda till Sydamerika, i princip mer än i spanska språket, men inte utgivna. Och min teori är att där man har nog med maktens våld, maktens förtryck, så orkar man inte engagera sig i den enskilda individens våld. Men vi har ju det trots allt så himla bra så att vi inte har maktens våld, statens våld. Men däremot har vi den enskilda individens våld. Och därför så finns behovet hos oss att bearbeta eller uppleva eller att smaka, nosa på det. Och framförallt då har kulturen en uppgift. Och därför så behövs den svenska kriminalromanen, som idag nästan är det enda forum som egentligen debatterar eller speglar samhället när övriga skönlitteraturen bara har lämnat samhällskritik och så. Så jag tror att det vi skriver om här och det andra kriminalromansförfattare från Sverige skriver om är viktigt, trots att världens våld, statens våld också är så starkt.
Mm. Ja, jag tillhör som sagt de här människorna som har begått en hel del brott. Mestadelen faktiskt här i Uppsala. Det är min vilda ungdom, brukar jag säga. Och det handlar om jag har misshandlat människor, jag har stulit från människor, jag har gjort bedrägerier, jag har gjort det mesta. Och som gärningsman så skapade jag många brottsoffer. Men jag funderade sällan över mina brottsoffer, hur de såg ut, vad de tänkte och kände inför det jag utsatte dem för. Jag hade knappast sett dem, så att någonstans blev de ansiktslösa, själlösa för mig. Alltså, de fanns inte helt enkelt. Och då kan man ju tycka att det är brist på empati. Men som gärningsman har man ingen nytta av att kunna känna empati. Det kan jag lova. Jag har också blivit utsatt för många brott. Som barn blev jag utsatt för ett antal sexuella övergrepp och för mig främmande män. Jag har blivit misshandlad, bestulen, lurad. Men som brottsoffer så funderar jag däremot väldigt mycket över de som kränkt mig. Hur de såg ut, varför de gjorde som de gjorde, vad de tänkte. De var inte ansiktslösa eller själlösa. Jag hade sett dem, alltså fanns de. Och då kunde jag känna empati för mig själv. Och de gånger jag visste vem gärningsmannen som kränkt mig var, då hämnades jag. Den rätten var min, tyckte jag, och den var njutbar. Om inte annat så för en kort stund. Men den hämnden, den gav mig aldrig upprättelse. Jag fick hämnas ett antal gånger under de här åren. Men jag kände mig fortfarande, även efter hämnden, kände jag mig fortfarande rädd, kränkt och förödmjukad. Som man känner efter att ha blivit utsatt för ett brott. Och jag fick hämnas som sagt väldigt mycket. Men jag fick aldrig hämnas det jag helst av allt skulle ha velat hämnas. Nämligen de övergrepp jag blev utsatt för som barn. Och att vara barn och bli utsatt för sexuella övergrepp, det är bland det mest traumatiska ett barn kan bli utsatt för. Om man inte får hjälp att bearbeta de här händelserna på ett tidigt stadium, så kommer de att påverka hela ens liv. Och för mig blev det så. Jag var 5, 7 och 9 år när jag blev utsatt 3 gånger. Och jag brukar säga, förlåt Anders. Jag kan idag berätta att det hände, de här övergreppen. Men jag vill inte gärna gå in på vad som hände, för att då kommer jag lite för nära. Då blir det obehagligt. Jag skulle säkert kunna berätta, men det känner ingenting till. Det blir bara, det känns snaskigt och vidrigt. Så att det. Efterspelen till de här övergreppen, det var i varje fall att jag själv blev kriminell när jag blev äldre. Jag bokstavligt talat slogs för min egen upprättelse. Och under många år, jag fick kraftiga konsekvenser av mitt beteende. Bland annat fick jag sitta i fängelse ett antal gånger. Och vilket jag tycker det är helt rätt. Jag menar, förövare ska ha konsekvenser. That's it. Men mina brottsoffer fick aldrig upprättelse. De fick se mig åka i fängelse. De fick hämnd. De fick aldrig upprättelse. Och idag, jag förstår inte idag när man pratar om att man ska ha strängare, när man säger att man ska ha strängare straff för olika brott. Då motiverar man det många gånger med att det är viktigt för brottsoffrens upprättelse att man ska ha strängare straff. Upprättelse alltså idag blivit synonymt med hämnd. Ju längre straff brottslingen får, desto bättre upprättelse för brottsoffret. Upprättelse eller återupprättelse, som det egentligen heter, som jag ser det, handlar om att återupprättas i sina känslor. För er som drabbats av ett inbrott till exempel, så vet ni att tjuven, han tog någonting annat från er också, förutom med att lösöra. Ni kommer hem, ni vet att för 4-5 dagar sedan så hade ni inbrott i en lägenhet. Ni går in i en lägenhet, ni känner inte trygga längre, eller hur? Ni vet att någon har varit inne och röjt runt i er lägenhet. En människa som inte har där att göra. Den mannen, statistiskt sett så är det oftast en man som gör inbrott. Den mannen tog tryggheten ifrån er, va? Det var en del av det han stal. Kanske inte medvetet, men. Och när jag blev sexuellt utnyttjad som barn så tog förövarna ifrån mig något. De tog ifrån mig min tillit. Jag blev ångestladdad, min självkänsla försvann och senare kom självmordstankarna. Jag skulle vilja ha mina goda känslor tillbaka, de känslor jag hade innan jag blev förgripen på. Mycket hellre att jag fick tillbaka de känslorna än att mina förövare fick ett strängt straff. Återupprättelse, att återta de känslor man hade innan man blev kränkt. Och som jag sa tidigare, jag har begått många brott, jag har blivit utsatt för många brott. Jag var både gärningsman och brottsoffer. Frågan var jag god eller var jag ond? Som gärningsman så var jag en onde, den här demonen, han som skulle bespottas, han som alla retoriska politiker försöker plocka välja poäng på. Och som brottsoffer så blev jag istället den som drabbats av ett brott, offret som alla kunde känna empati för. Den gode som drabbats av ondskan. Och samma tematik har vi försökt att beskriva i våra böcker. Vem är ond? Vem är god? Vem har rätt? Vem har fel? Vem är gärningsman? Vem är brottsoffer? Eller är de både och?
Vi är ju två författare, precis som värdparet är här. Och min ingång i mötet med Börje, jag hade jobbat 15 år på Sveriges Television, 10 år på nyhetsredaktionen och Rapport Aktuellt som reporter eller som nyhetschef. Sen fick jag ett fantastiskt erbjudande som man hade länge speglat sport, hette Sportnytt. Man hade spelat ekonominyheterna, det hette A-ekonomi. Och man frågade, kan vi inte starta ett dagligt program om kultur? Och så bad man mig göra det. Och efter långt tänkande kom jag på att jag ska döpa det till Kulturnyheterna. Det tog mig väldigt lång tid. Och så var det programmets chef i 4 år. Innan jag började bli författare på heltid för ungefär 4 år sedan. När man jobbar, alltså framförallt om man går tillbaka till Rapport och Aktuellt i 10 år. I alla fall 8 av dem fick jag göra det som blev mina ämnen. Det vill säga kriminalvård. Eller konsekvenserna av ett brott. Allt det där som Börje just pratade om. Jag gjorde massor av om sexualbrott. Om konsekvenserna av sexualbrott. Om trafficking innan det hette trafficking. Om hemlöshet. Men att göra TV-reportage och ha förmånen att komma hem till allas vardagsrum, och på den tiden var Aktuellt stort. Det var ju, ja, det, vi hade alltid 2 miljoner i publiken. Jag fick göra de där långa, ambitiösa, välproducerade reportagen, tyckte jag själv i alla fall, i mitten, som aldrig tar slut, tycker en del. Och alla ni som är här har någon gång hört min röst berätta dessa viktigheter, men ingen kommer ihåg det. Och det är så det är. Man får till och med bygga en studie efteråt, ofta med en minister eller en expert som tycker till om reportaget. Men efteråt så händer inte särskilt mycket. Man skriver i sand. Pröva nästa gång. Ni kommer, vad minns man av det där som lät så viktigt alldeles nyss? Jo, man minns vädret för att det ligger sist. Och man minns ett antal starka bilder. Det kan vara en älg som går fel, ett hus som brinner. Men numera så kommer en nyhetssändning nästa timme, nästa timme, nästa timme, nästa timme. När jag började på Rapport fanns det en sändning 1930. Och det har hänt så himla mycket på den tiden. Jag var också övervakare. Det har varit i många, många år åt landets tyngst kriminella. Och hade länge, länge, länge sökt någonting som gjorde att mina killar, det var också killar, så fort de muckade inte skulle inom 3 veckor eller 3 dagar för den delen hamna tillbaka där de nyss var. Och jag visste ju som alla andra vet att 60% av de som åker in har suttit på kåken förut. Och att vi är en ond cirkel och att någonting fattas. Någonting, det är någonting som inte fungerar. Så hörde jag 1997, då jobbade jag som nyhetschef på Aktuellt och tyckte att det skulle vara roligt att göra någonting journalistiskt utanför skrivbordet. Då passade en organisation på som döpte sig till KRIS, kriminellas revansch i samhället, på att bildas. Och det var ju precis det där som jag hade tänkt på i så många år. Det här segmentet mellan verklighet och fängelse. KRIS idé var ju att möta upp vid grinden. Att stå där, att slussa den som muckar till en annan vänkrets, den som inte är kriminalitet. Det fanns ingen spruta liggande under rutan eller så i bilen på väg därifrån, utan det fanns en vänskap. Och jag ringde ner till KRIS och sa att hej, jag heter Anders Roslund, jag är journalist på Aktuellt, och skulle inte jag kunna förfölja er med kameran under ett års tid? Då var det Börje som svarade, och det var vårt första möte. Och efter lång och tjänst så lät de sig övertygas om att lita på mig, att jag fick följa med hela tiden. Bara passa på att säga att KRIS var då unik. Det fanns inte någonstans i hela världen. Så när den här dokumentären som heter Lås in dem blev klar, så visades den faktiskt i hela världen, och det skapades massa andra varianter på KRIS runt om. Och när filmen var slut så hade både KRIS och jag som hade gjort filmen sån tur att KRIS fick pris som världens främsta brottsförebyggande åtgärd av en stor amerikansk organisation med ja, det var en enastående utmärkelse som liksom beredde väg.
Ska jag fortsätta?
Jag sticker mellan. Så.
Det finns en rolig historia runt det där. För att den här organisationen som gav oss det priset bestod av amerikanska poliser, amerikanska domare, jurister. Och det är alltså ett väldigt fint pris. En väldigt fin organisation. Problemet var bara att det var ingen av oss som kunde åka över till USA för att hämta priset, för alla var ju straffade.
De tänkte inte på det ändå. Fast det var själva kärnan. Men när man gjort ett sånt reportage, oavsett om man möter människor för dagen, för stunden, för timmen eller under ett års tid som jag hade förmånen att möta Börje. Börje var alltså en av fem huvudpersoner i den här dokumentären. Så säger man alltid som journalist: kul att träffas, hej då, vi kanske ses någon gång. Jag har träffat så många underbara människor som jag skulle bjuda hem på kaffe, men man gör inte det. Det funkar inte så. Men Börje och jag hade börjat vårt samtal om någonting som förmodligen var kriminalvård. Det var det vi pratade om. Som jag kom med mina tankar och som övervakar och reporter som har sett utvecklingen där samhällets nyfikenhet på brott. När jag började på 90-talet, för det är ingen jävel som är intresserad av kriminalvård. De kom på påskaften eller på sommaren när ingenting hände. Hörde Roslund, har du någonting om kriminalvård? Men någonting hände i början av 90-talet. Lasermannen, militärligan, Stureplan och intresset också där jag jobbade på Sveriges Television, Rapport Aktuellt, ökade. Och idag är nästan också där är kriminalitet eller konsekvenserna av kriminalitet toppnyhet varje gång. Vi drack väldigt mycket kaffe. Vi kan alla Stockholms kaffelatteställe och vi kan nog sätta betyg på alla ihop, tror jag också. Vi pratade som män pratade om kvinnor, det gjorde vi. Vi pratade om fotboll och vi pratade om allt annat. Men allra mest pratade vi om kriminalvård och konsekvenserna av brott. Allt det där som Börje just berättade om. Och det kan man tycka lite toftigt, för vi pratar om samma sak 10 år senare. Faktiskt, oavsett om vi jobbar eller om vi inte jobbar. Vi pratar om konsekvenserna av brott och det är väl det som förenar oss. Så vi beslöt oss någonstans där att skriva vår första bok som hette Odjuret. Och vi tyckte vi hade rätt att skriva den, för jag hade i 10 år arbetat med olika typer av behandling av pedofiler. Eller sexualbrottslingar för den delen, vad vi nu ska kalla dem. Och Börje hade sin historia på olika sätt. Dels den han berättade om själv att bli utsatt för det. Vi tyckte vi hade rätt att skriva en bok som handlade om konsekvenserna av sexualbrott. Trots att det var i kriminalromanens form. Vi var dessutom båda föräldrar. Vi har tillsammans 3 19-åringar. Gudskelov inte ihop. Börjar en dotter och jag har 2 söner. De är alla 19 år nu, på väg ut i livet. Så vi hade som alla andra föräldrar, och ni som är föräldrar här har säkert sagt samma sak, att om någon jävel någonsin ger sig på mitt barn och kränker det på det här sättet som Börje blev kränkt och berättade om nyss, då kommer jag att den enda gången att ge mig efter den personen. Jag kommer gå över gränsen och jag kommer att hämnas. De flesta i verkligheten gör ju inte det, det vet vi. Vi som följer rapportering, man är människa, man besinnar sig. Det blir inte särskilt mycket bättre om man också själv begår våld. Men vi beslöt oss att skriva en bok om en pappa, som vi båda var pappor, som gör just det. Han ser sin dotter kränkas av en man och det senare dödas, som tidigare har begått sexualbrott flera gånger och har straffats för det, så som det ser ut. En sexualbrottsling är ju en repetitiv person som upprepar sitt brott tills han av någon anledning tvingas eller slutar på annat sätt. Vi formulerade en fråga: hur långt får man som förälder gå för att skydda sitt barn? Jag bara ska sticka emellan lite kort. Vi hade inte jättebrott, men den här boken går inte att skriva idag. Det var före Olof Olsson, det var före framförallt Engla och Anders Eklund. Det var före hela den debatt. Det var bara jag och Börje och Jerzy Sarnecki och någon till som sa att sexualbrottslingar, vi debatterade på scener med ministrar och i tidningar om att sexualbrottslingar borde nog få behandling medan de sitter inne, så de inte upprepar sitt brott när de kommer ut. För i Sverige kommer man ut förr eller senare. Idag så, jag tror Aftonbladet snodde alla våra texter faktiskt, det fick de gärna göra i sin långa artikelserie, det var ordagrant emellanåt, men det var ju roligt. Men det går inte att skriva den idag, för vad vi gjorde var att den här pappan bestämmer sig för att ingen annan ska uppleva det jag just nu upplever, ingen annat barn ska uppleva det min dotter upplevde nyss. Så han ger sig efter den här sexualbrottslingen som är välkänd och gör själv det som han anser att samhället skulle göra, det vill säga avsluta hans verksamhet. Men han gör det handgripligen och dödar honom. Jag är väldigt stolt över att vi vågade lägga det mitt i boken. För det är det som är intressant. Vad hände då? Vi kunde ha lagt det sist och så hade det blivit ett slut som var lite mer pangigt. Sådär. Men vi la det mitt i boken och... För då blir titeln Odjuret relevant. Från början är det förstås sexualbrottslingen som tar livet av den här lilla flickan som är odjuret. Men kanske är det så att sakta förvandlas pappan, det vill säga den personen som är jag och Börje och sannolikt många av er, också till odjuret, för han bestämmer sig att jag får ju också ta hand om det här om jag vill. Han blir Rödeby och han blir någonting annat på en gång. Och till sist så är det samhället som kanske blir det där odjuret. För samhället reagerar ju på honom och väljer att göra den här pappan till hjälte. För han tog trots allt livet av en sexualbrottsling. Och det var viktigare än att en flicka dog. Och det tyckte vi alla. Det var väldigt enkelt att börja med vad händer i ett samhälle när någon tar sig rätten att döda på egen hand. När vi var klara med den boken så insåg vi att, men herregud, allt det vi sitter och pratar om på kaféerna, allt det börjar just prata om konsekvenserna av ett brott. Det har vi skrivit om nu. Vi har skrivit om behovet av upprättelse när man blir utsatt för ett brott för att kunna gå vidare. Andra boken som vi så traumatiskt berättade om för er, att den fick ju inte vi fick ut på privatförlaget, om vi ville vänta 2 år på utgivning för att Jan och Lisa och Leif G.W. Persson skulle ges ut först. Och vi ville väldigt gärna bli utgivna på privatförlaget. Så vi väntade 2 år, men det är en lång väntan när man bara vill bli bekräftad och sedd och läst och tycker att vi har varit jätteduktiga. Men vi hann skriva vår andra bok under tiden. Och det var väldigt skönt så här efterhand att ha skrivit 2 böcker innan man ger ut den första. Man får aldrig någon brådska. Andra boken döpte vi till Box 21. Och det var just det där som jag tyckte jag hade jobbat med sedan 97-96. Om människor, i det här fallet kvinnor, som transporteras likt de slavar. De är de facto, i det här fallet från Baltikum. Vi vet ju att det är många andra länder som är avsända länder idag. Men de här flickorna kommer från Litauen och de är alltså tvångsprostituerade och förs hit och lever under de villkor vi idag tycker är ganska... Vi vet om det där, att de bor i alldeles vanliga lägenheter eller vistas i alldeles vanliga hyreshus mitt i Stockholm eller Göteborg eller Malmö företrädesvis. Jag har varit i Umeå också. Vi vet att det var i Bollnäs. Och de lever sitt liv inlåsta för att svenska män tycker att det är okej att köpa dem 8, 10, 12 gånger om dagen. Det är en annan form av kränkning, men det är samma kränkning på något sätt som Stig berättade om. Men det här är ju en kriminalroman, så att vi gör nog det vi blandar ju våra böcker fakta och fiktion. I första hand är det underhållning. Det ska en kriminalroman vara, annars får man skriva en dokumentär. Man ska roas och underhållas. Men om man vill ha kunskapen om en liten bit samhälle som man inte känner så mycket till, så är det roligt att man kan få det på köpet. Vi bryter tydligt fakta och blir ju fiktion när de här flickorna får slå tillbaka. För aldrig någonsin gör en kvinna, tar sig inte ut på egen hand från de här villkoren. Men våra två flickor som heter Lydia och Aljona, de gör det. Och de får till och med möjlighet att ställa sina torska halka till svars. De har också, eftersom det här är en kriminalroman och man gör lite som man vill när man är författare, en box på centralstationen. Den heter Box 21. En sån här vanlig förvaringsbox där vi sätter väskor, där kriminella gömmer stöldgods, och där de här kvinnorna har hittat en plats som är den enda plats torskarna, hallikarna, inte känner till. Det är en plats de flyr till mentalt när de försöker föreställa sig ett liv någon annan gång, någon annanstans, utan övergrepp, utan att bli såld, utnyttjad. Det blir deras tillflykt, men vi har ju också placerat deras hämnd i den där boxen så att de kan slå tillbaka. Man måste ha hopp, annars går vi under. När vi var klara med den boken så sa vi: men Börje, nu har vi ju pratat om det här 10 år. Allt det där som Börje nyss pratade om, konsekvenserna av brott, behovet av upprättelse när man blir kränkt. Nu har vi skrivit en bok till på det temat egentligen. Så när vi skulle skriva tredje boken med den långa titeln, vi har fått jättemycket beröm, men man säger att det är världshistoriens sämsta titel på en kriminalroman. Vi tycker inte det. Men Edward Finnegans upprättelse heter den. Vi bestämde oss för att nu skriver vi en bok om det här, om hämnd, om upprättelse, fast i thrillens form. Och om allt det där som Börje berättade om, det som vi pratar om. Då valde vi dödsstraffet, för det är yttersta straffet, och vi var tvungna att lägga det i Sverige för att vi som svenskar ska kunna ta ställning till det yttersta straffet och om det är upprättelse eller hämnd. Är det här, har ni alltid det när vi har crime night? Det är jättesnyggt något, måste jag säga. Är det Peter och Stig som fixar det där? Ja, tack. Schysst. Den här boken börjar i Ohio, i en cell där. Jag har varit på 3 fängelser i USA. Den börjar på death row, och en man som heter John sitter och väntar på sitt dödsstraff. För han vet att guvernören i Ohio, han gick till val på att återinföra dödsstraffet så som det var i verkligheten. Och han ska börja avliva igen. Och det gör han. Och John som sitter och väntar vet att det är hans tur nästa gång. Sen är det ett klipp i boken 6 år framåt där en annan John, om det nu är det, spelar i ett dansband på en färja som går mellan Åbo och Stockholm. En kväll av alla dessa kvällar så kommer han i konflikt med passagerare, misshandlar honom lätt, och när färjan ska lägga till på Stadsgården i Stockholm så står svensk polis och väntar på honom. Det är våra poliser då förstås, vi är också samma poliser. Våra heter Evert Gräns och Sven Sundqvist. De står där och de tar hand om denne John och börjar utreda honom och upptäcker att han finns inte. Och i den mån han finns så dog han 6 år tidigare när han väntade på sitt dödsstraff i en cell i Ohio. Och där börjar då den berättelsen som passerar Rosenbad och en minister som inför dödsstraff en dag för en enda person. En familj i Nacka som sakta vittrar bort. Men framförallt möter vi alltså Edward Finnegan, han som kom upphov till titeln Edward Finnegans upprättelse. Det är en man i Ohio, i samma stad som det här fängelset ligger, som 18 år tidigare såg sin dotter dö. Och som i 18 år liksom har levt på den här känslan av att om bara den mannen som gjorde det här mot mig, om han straffas med det straff vi har här, så ska mitt hat försvinna. Och så ska min sorg försvinna. Och jag ska kunna börja älska min fru igen eller älska med henne. De orkar inte ens ta i varandra längre. Om bara den där mannen straffas. Men Edward Finnegan i den här boken kommer att upptäcka att det räcker inte med upprättelse. Det där livet blir inte mindre sorgligt. Man hatar inte mindre, man saknar inte mindre för att mannen som begick brottet avrättas. Han gör alltså samma upptäckt som pappan i den där första boken. Han som skjuter mördaren till hans egen dotter. Att det är inte så man går vidare. Eller i den mån Lydia, som hon heter, hon som får möta sin torsk och Hallik och avsluta hans liv. Eller de brottsoffer Börje själv skapade. Eller den känsla Börje själv berättade om att han hade som brottsoffer. Att det krävs mer än en ren hämnd för att få den där upprättelsen, för att kunna gå vidare. Det var de tre första böckerna som tematiskt hänger ihop. Har ni somnat? Vi har ju den fjärde bok, lite fiffigt va? För övrigt så lämnade vi in manus för den femte i veckan. Nej, det blev förra veckan. Och det är så himla mysigt. När man upptäcker, jag sa att det började frös hela vägen hit. Jag fattar inte, jag har inte frusit på flera år. Man känner sig sådär mosigt mysig. Men vi sitter i bastun efter ett långt, långt lopp. Och man slappnar av och man märker hur himla trött man är. Femte boken har vi jobbat med 24 månader, tror jag, dagligen och stundligen. Vi är jättestolta, malliga och allt det där. Men den är avsett till våren, tror vi. Den senaste nu heter alltså, och nu fortsätter jag prata, det är inte så vi brukar göra, men det blev så nu. Så får börja strax ta vid. Vi är väldigt noga med att dela upp allting. Då. Annars blir vi avundsjuka på varandra.
Annars blir det orättvist.
Ja, så när vi är småaktiga. Den fjärde boken heter Flickan under gatan. Och också den förstås förenar, hoppades vi i alla fall, att det ska vara en underhållande thriller. Den ska underhålla i första hand. Så absurt är det, kanske, om man nu tycker det. Men om man vill läsa den och få kunskap på köpet om ett samhälle man inte kände till så mycket. Det vill säga det jag aldrig upplevde på Aktuellt och Rapport. Att det var så lätt att stöta bort den verkligheten som kom. Men om man får den uppblandad så här, så har i alla fall vi upptäckt att det är mycket lättare att ta emot den. Jag tar fram lite papper här, för att samma dag som vi hade lämnat in den boken så var jag på hotell i Göteborg. Vi som har det bra kan ju bo på hotell när vi ska vara någon annanstans. Då låg den här i lobbyn, och det var en gratis tidning så den tog ju förstås jag. Då står det 671 barn lever som hemlösa. Och det var den dagens siffra bara i Göteborg. 671 barn. Ungefär samtidigt var det här en ganska lång artikelserie i Stockholm i olika tidningar. Barnen som driver omkring hemlösa i Stockholm City. Och dessutom samtidigt på min gamla arbetsplats så hade Uppdrag granskning en historia som kom att kallas Fallet Louise. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Det är ju ett och ett halvt år sedan. Två till och med. Om en flicka som kastades ut av sin psykiskt sjuka mamma vid 10 års ålder utanför Göteborg och hittas ett par år senare under en presenning och en lövhög i min gamla hemstad Vetlanda utanför i skogen där i minus 15 grader kyla. Och de här tre bitarna är alltså verkligheten, och Flickan under gatan handlar om de flickorna, om den verkligheten. Flickan under gatan börjar mitt i Stockholm på Kungsholmen, där två gator möts, Arbetargatan och Fridhemsgatan. Det är natt och en man kommer gående i mörkret längs ett hyreshus. Han är väldigt orolig, han vänder sig flera gånger omkring, han duckar för bilens strålkastare. Han tittar upp mot tända julgransstjärnor och gardiner. Och så stannar han mitt i den där korsningen, så skrapar han bort snön som ligger framför honom, tar fram ett järnrör och börjar bända upp ett brunnslock som finns där. Så böjer han sig ner och så öppnar han gallret. Det finns ett galler under alla de här brunnslocken. Öppnar han det gallret och så knuffar han bort två påsar råttgift. Det hänger råttgift också på alla de här. Och så börjar han klättra 17 meter ner under jorden mitt i Stockholms innerstad. När han kommer ner dit i ett litet rum i en anslutning till en av alla dessa tunnlar som finns här, så sitter en liten flicka där. Hon är skitig, hon är smutsig, hennes hår är tovigt. Hon bär en hinna över ansiktet som för att slippa nås. Hon luktar brand, skogsbrand eller om det är brända löv. Och hon heter Jannike Och hon bor här, hon lever här, för hon har ingen annanstans att ta vägen. Som sagt, det här är en bok med en verklighet vi strax ska återkomma till, men där förstås blanda fiktion och fakta. Det är dess vår skyldighet, eftersom de här barnen är under 18 år allihopa, de vi har jobbat med, de måste vi göra så. De har utsatts för brott av samhället och av människor som inte ser dem, och alltså måste vi också ta den hänsynen. Vi har framförallt arbetat med, i den boken, med frivilligorganisationerna i Stockholm, kyrkorna, som jag inte har något begrepp om att det är kyrkorna, åtminstone i Stockholm, som håller hela den här verksamheten igång. Var det 19 fält? Alltså 19 personer ute på fältet, varav 2 kom från kommunen och 17 från kyrkorna, anställda på heltid. Den balansen finns det. Utan kyrkorna skulle det här försvinna. Men de har i många, många år, sedan det började på 90-talet, arbetat med de här unga hemlösa, det vill säga de rena svenska gatubarnen, de som man i alla år sagt, de existerar inte, för det är mycket enklare att säga det. Men kyrkan har ju arbetat med dem, och de hade till och med tagit ett beslut. De hade en 13-årig flicka som hade, det är hon som är förebilden, en flicka som sitter i kyrkan under hela boken. Hon bollades mellan myndigheterna när de väl fick tag på den här hemlösa som närmade sig Klara kyrka, som det här var. Till den milda grad att hon var mer förstörd efteråt än före. För att det fanns ju ingen plats. Man kan inte vara hemlös när man är 13 år. För man har vårdnadshavare. Och hur går det till? Och vi har inget forum för det. Hon var mer förstörd. Och då tog man där, trots att de har anmälningsplikt i Klara kyrka. De möter 150 hemlösa om dagen. Att vi tar hand om dem i fortsättning. Så de har skapat egna boenden för de här unga hemlösa. Eftersom de i verkligheten i vårt samhälle inte fanns. Det fanns ingen statistik över dem. Deras förtroende har vi gått bakom. Vi har ju ridit på deras vita kragar och fått del av den tillit de har. Dels har vi använt väldigt mycket kriminella kontakter. För att dels för att fysiskt komma ner under jorden måste man öppna dörrar dit man inte får gå. Men också eftersom de här barnen hamnar i gränsland eller ren kriminalitet. Det blir så småningom de finns i den här kriminella världen. Och så sist och kanske allra mest har vi använt historier och den tillit som 2 av de här flickorna har gett oss. Som har levt i princip mellan 11 års ålder till 20 års ålder som svenska gatubarn. Och jag ska återkomma till dem strax. Och som litade på oss och som lät oss ta del av det de hade upplevt. Alla de här som vi har mött är alltså flickor. Flickor som har rymt hemifrån eftersom hemmet har varit så jävligt att de inte går att vara kvar. Eller B, kastats ut hemifrån eftersom de inte får bo kvar. Eller C, rymt från familjehem eller andra typer av hem som tar om hand om barn.
Mm. Jannike heter vår flicka under gatan. Och som Anders sa så består hon... Jannike finns inte i verkligheten, men hon består av 5 flickor. Och sammansatt av 5 flickor från verkligheten. Och det är just för att det inte ska gå att identifiera dem. För att vi har gett vissa löften om anonymitet. Jag tänkte på, det finns en scen i den här, i Flickan under gatan, där det sitter ett antal unga flickor runt elden under gatan. Och den fick vi, Anders och jag, av en person som han kallas för Miller. Eller Miller kallas han för här i boken. Men det var en annan person som gav oss den här riktig. Och han sa så här. Han var 52 år tror jag, den här killen. Han var ännu äldre. Men han sa så här. Ja, det är för jävligt, sa han. Folk vet inte om det här. Jag vill att någon ska skriva om det här. Och det var en av de ingångar vi fick, så att säga, till att det här händer i verkligheten. Men jag ska berätta om 2 av de här flickorna som vi har pratat med. Som så att säga bildade en del av Jannike. Då har vi först Marie. Hon var 15 år och hon hade en missbrukande mamma med en missbrukande pojkvän. Den här pojkvännen slår alltid Maries mamma. Och det tycker inte Marie om. Så varje gång han slår Maries mamma så ringer Marie till polisen och anmäler honom. Och det tycker inte Maries mamma om. Så hon slänger ut Marie när hon är 15 år första gången. Första gången så har Marie tur. För att då kan hon bo, hon får bo hemma hos en kompis och den här kompisens pappa då. Och det går bra. Sen efter några månader så kan hon flytta hem igen då och lugna ner sig. Det sups väl inte lika hårt där hemma. Sen tar det några månader till så blir hon utslängd igen av samma anledning. Och den gången så hade hon inte samma tur utan då var hon hänvisad till gatan. Andra fallet då är, eller andra fallet, men Karin är, ni förstår ju att det är påhittade namn då, de heter ju givetvis någonting annat i verkligheten. Men Karin var 11 år när hennes mamma tog ifrån henne dörrnyckeln och sa att nu får du bo hemma hos dina kamrater. Hennes mamma var psykiskt sjuk. Nu får du bo, jag vill inte ha det här, du får bo hemma hos dina kamrater. Och Karin har inte varit i skolan sedan den dagen. Mamman gjorde så här, hon slängde ut Karin. Och sen så ringde hon, en gång i veckan ringde hon till skolan. Och sjukskrev Karin. Sa, ja hon är fortfarande sjuk. Hon är fortfarande sjuk. Och det här pågick i 4 månader innan sociala myndigheter, för eller skolan drog i öronen åt sig och började kolla. Så förstod de att men hon bor inte ens hemma Karin. Då ringer man och gör den anmälan man ska vara skyldig att göra då till sociala myndigheter. Och det tar sociala myndigheter i sin tur efterlyser ju då givetvis Karin hos polisen. Och det tar 2 månader till. Hon är alltså ute i 6 månader springer på gatorna. Marie. Och hon blir tvångsomhändertagen nu när polisen hittar henne. Så blir hon tvångsomhändertagen enligt LVU och skickad till ett familjehem. Hon rymmer därifrån. Tillbaks på gatorna. Det här är alltså en mellansvensk stad. Det är inte Stockholm. Men de flesta av de här barnen dras ner till Stockholm till slut. Så hon har varit där och bott ett tag också. Hon rymmer från det här familjehemmet. De hittar henne efter några månader. Och hon går ner sig mer. Det blir mer och mer missbruk. Hon är alltså på sin 13:e födelsedag berättade hon. Så prostituerade hon sig för första gången. Och hon lever alltså på gatan i långa perioder. Hon oftast hon bor i äldre mäns lägenheter då, givetvis i utbyte mot sex. Och som flicka då så är man extra utsatt i sådana här tillfällen. Och det är sådana här situationer. Och hon blev hårt utnyttjad som sagt då. Och det finns ett antal sådana här barn som är utkastade eller på rymmen i Sverige, i verkligheten Sverige. Och i de flesta fallen så rör det sig om unga flickor. Och så är det. Det är flickor som rymmer eller blir utsparkade hemifrån. Från ett hem med missbruk, psykisk sjukdom eller övergrepp. Från hem som vill undvika kontakt med sociala myndigheter som hatar poliser. Och det är alltså som ni hör, det är 100%, de barn som vi har pratat med, 100% de kommer från de här dysfunktionella familjebildningarna. Det är liksom barn som växer upp i missbrukarfamiljer. De här hemmen som sparkar ut sin dotter eller i vissa fall söner då, de anmäler inte att de har sparkat ut henne. Utan istället då, som jag beskrev med Karins mamma, de ringer och sjukskriver henne i skolan. För att skolan inte ska göra anmälan till det sociala. De skjuter hela tiden problemet framför sig på det viset. Och därför så kan det ta veckor eller månader innan myndigheterna får riktig kläm på att det springer ett hemlöst barn. Alltså ett gatubarn på gatorna. Och när de får kläm på det här, då börjar polisen att leta. Men polisen kan ju bara leta så länge de har något att gå på. Har de inget att gå på så kan de inte leta, för då vet de inte vad de ska leta efter, tänkte jag säga. Men vi påstår, Stadsmissionen påstår, Rädda Barnen påstår att 75% av de gatubarn som finns i Sverige är flickor. Och då ställer man sig frågan, varför är det så? Och, alltså, egentligen är ett ganska enkelt svar. Flickor syns inte och flickor hörs inte. En flicka som rymmer hemifrån eller blir utkastad hemifrån, hon syns inte. Hon försvinner bara iväg. Medan en pojke som blir utkastad eller rymmer hemifrån, han syns och han hörs. Han slåss, han begår brott. Han blir liksom väldigt utagerande på ett helt annat sätt än vad flickor. Och honom hittar, polisen hittar honom tämligen omgående. Jag menar, det är inte särskilt smart att vara utagerande på det viset. Utan polisen tar honom och kör tillbaka honom hem eller till LVU-hemmet eller vad det må vara. Han är inte ute så länge. Men flickorna, de träffar sina andra, så att säga, olyckssystrar. Och söker sig ner i under gatan som här. Och, eller till källarförråden. Eller hisschakt också. Finns det exempel på att de... Och de försvinner ner till fortsatt missbruk. Och de syns inte. De hörs inte. De får ingen hjälp. Och det går fort att gå ner sig i de här miljöerna. Det. Så är det. Och därför är 75% flickor.
Jannick är alltså 16 år och bor mitt i Stockholms innerstad, 17 meter ner under asfalten. I ett annat rum i den här tunneln, ja, ni vet ju att Stockholm är ett plockepinn av tunnlar som är lika långa som det är 8-10 mil, vissa system. Nu stannar jag lite taktiskt och tittar på er. Så. Jag kan säga att vi har bara 4 minuter kvar så ni andra kan. Det här är avslutande 14 här. I ett rum, alltså Stockholm är så ett plockepinn av eltunnlar, teletunnlar, kloaker, militärens tunnlar. Och det är faktiskt ingen i verkligheten nu då, om man övergår till den, som har översikt. Utan de har fåtal personer som bor där nere och de har järnkoll. Det är deras sätt att överleva. Att veta vart de här tunnlarna korsar varandra. Var de gränsar till en riktig byggnad dit jag kan gå in och hämta min mat. Eftersom de flesta offentliga byggnader är byggda kring det här systemet. Men vi har ju arbetat mycket med de här myndigheterna. Och de har bara, Stockholm Vatten har bara koll på sina tunnlar. Och så de har aldrig helheten. Hur som helst, Jannike sitter där nere och i ett rum alldeles intill så sitter det 4 jämnåriga, 15-åriga flickor och lever på samma sätt. Så hittas en kvinna mördad i en sjukhuskulvert. Och Evert Gräns, vår polis, inser ganska snart att hon har kommit till sjukhuskulverten från det där tunnelsystemet som löper under hela Stockholm genom den dörren som Sankt Görans sjukhus, eller vilket sjukhus den mån vara, har in till tunnlarna i verkligheten. Han beslutar sig för att han måste lösa det här mordet och måste då också bege sig ner till den värld han inte trodde fanns, åtminstone inte att den var befolkad av de här människorna i det Sverige han själv har valt att leva. Det finns alltså just nu tusentals unga hemlösa. De flesta är förstås, som i den här första artikeln, de här 671 var i Göteborg, de lever ju med sina hemlösa föräldrar som inte har någonstans att bo. Det är den statistiken, den finns tydligt. Sen finns det där mellanskiktet som börjar vara inne på lite grann, de som bor på soffor och golv hos kompisar, de har tak på huvudet. Och sen finns det de här gatubarnen då, de som faktiskt inte bor någonstans och som man är osäker på hur många de är. Ett ganska konstant antal anser Rädda Barnen på ett antal 100. Bara i Stockholm alltså. Och de finns inte, för om de skulle finnas så kostar de väldigt massa resurser att kartlägga. Det är vår elaka teori. Första sidan i boken, ett citat från en av de här tjejerna som vi har jobbat med, en av de där 5 som börjar prata om. Det kan ju inte ni läsa längst bak, men jag brukar ha en overhead annars. lite skolig. Det värsta är inte var hemifrån, det är att ingen letar efter henne, säger Mikaela, 16 år, på ett av de här ungdomshemmen. Det finns alltså annan statistik. Det finns ju 10 000 barn som bor i familjehem, 5 000 barn som bor på institutioner, och barn som, ja, om man ska vara hård, ingen annan ville ha från början eller fick ha. Men över de här gatubarnen så finns det alltså ingen ren statistik. Och det beror precis på det här som Börje berättade. Att deras vårdnadshavare, de som står dem närmast, hatar polis. Så jag måste bara säga det en gång till. För jag som de här tre 19-åringar vi pratade om, man fattar ju inte. Var min son borta en timme blev jag galen. Två timmar skulle jag ju ringa till poliserna där borta. Men eftersom glappet, det intellektuella glappet blir att de här vill inte ha hem polis och sociala för att reda upp någonting, så kan man då anmäla dem. Men eftersom kommunerna anser att de vårdnadshavarna har bostad, så har också barnen bostad, så hamnar de här i någon slags glapp. Och det är därför man i kommun efter kommun faktiskt officiellt inte har några unga hemlösa på det sättet. Det börjar lyckas upp förstås. När vi gav ut box 21, som jag pratade lite om innan, så var det här så tidigt på 2000-talet när vi skrev det, så att när vi gick upp till förlaget och när vi började prata så här, så var det många som sa, så där ser det inte ut. Så har vi inte det i Sverige. Vi har inte inlåsta kvinnor på det sättet. Bara några år senare så vet vi att ingen av oss reagerar när det står sprängd lägenhetsbordell eller så. När vi gick upp med den här för ett par år sedan till förlaget, eller när vi började prata om den, så sa man också likadant, det finns inte sånt i Sverige. I Rumänien finns det gatubarn, och i Ryssland, men inte i Sverige. Det här är alltså en annan sorts gatubarn. De föds inte i tunnlarna, men de utvecklas i ett samhälle som inte ser dem. Tack för oss.
Tack.